Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Att två mord ska inträffa med 400 meters distans mellan brottsplatserna och att det ska ha gått en och en halv eller två timmar mellan dem. Det finns alla anledningar att se om det kan vara samma gärningsman. Den här känslan fick jag väldigt tidigt i det här.
Hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. När plötsligt där telefonsamtalet bryts.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fast det är helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Två mördare som blir en. Två händelser, två mord ungefär samtidigt, ungefär på samma plats. Det ena väcker oerhörd uppmärksamhet och bestörtning. Det andra nästan inte alls. Och båda händelserna skulle förmodligen ha slutat ouppklarade om det inte vore för Palmemordet. En märklig omständighet kan man tycka, men faktiskt sant. Det är fredagen den 2 november 2007. Vi befinner oss på tunnelbanestationen i Högdalen söder om Stockholm. Klockan är strax före två på eftermiddagen. Det är inte direkt rusning men ändå rätt mycket folk på perrongen. Och tåget är på väg in på stationen när något fruktansvärt inträffar. En man springer fram och knuffar en annan man ner mot spåret. Men offret ramlar inte ner på spåret. Tåget träffar honom i huvudet och han studsar upp på plattformen. Och dör omedelbart.
I obduktionen så sa rättsläkaren att den här personen var faktiskt död inom några sekunder för att det blir sån kraft med det framrusande tåget. Och så huvudet lyftes i princip, i halskotpelaren gick helt enkelt av.
Den vi hör är Hans Strindlund, utredare på polisen, som kom att jobba med det här ärendet. Mycket folk på perrongen alltså. Panik uppstår förstås. Och när polisen kommer till platsen finns vittnesmål. Men de spretar lite, visar det sig.
Man fångade då en hel del vittnen faktiskt. 12 stycken för att vara exakt.
Och vad berättade de?
Det är så med vittnen. I sådana händelser så många har gjort fel iakttagelse. Här kan det vara att någon skyndar sig springande från tunnelbanan ska till tandläkaren eller ska med någon buss. Och så. Så en del pratar om sådana personer. Men i det analysarbete som skedde då, som jag gjorde då inledningsvis då, så jag hittade 5 centrala vittnen som verkligen beskrev rätt person.
Och den man de beskriver är i 30-årsåldern, 170-180 cm lång, lockigt hår och klädd i grå jacka och utstickande grå mössa. Han var mörkhyad men inte från Afrika. Offret var en 29-årig man från Palestina som varit i Sverige några år.
Han var speciell på ett sätt också som vi då vägde in då i analysen av det här. Det var nämligen så att år 2000 så blev han världsmästare i karate i sin viktklass och det skedde i Sydney, Australien. Vi menade då att en sån person är ju ganska van att ha god balans och sådana så att han måste ha blivit väldigt överraskad.
På torsdagen, 6 dagar efter händelsen, tar vi upp fallet i Efterlyst.
Vittnen till händelsen berättar om en högljudd argumentation mellan och en annan man här på perrongen. Och precis när tåget kommer in så tar mannen sats och knuffar ut mitt framför tåget. När föraren fått stopp på tåget och låg här livlös på perrongen hoppade mördaren ner framför tåget på spåret och fortsatte upp i riktning mot Bandhagen. Så har du sett mannen, var du med på perrongen? Ring Efterlyst.
Mig vetligen så är det här första gången som vi har ett sånt här fall i Efterlyst. Efter det har det skett några gånger till och alla de gärningarna har blivit uppklarade tack vare en sak, övervakningskameror. I alla de andra fallen har vi kunnat visa filmer från händelsen. Filmer där gärningsmannen syns ganska tydligt. Men inte den här gången, för det finns ingen film.
Nej, det fanns inga bilder överhuvudtaget. Det var inte uppkopplat. Man höll på att installera det, men tyvärr så var det inte det i funktion. Vi hade inga bilder helt enkelt.
Och det här blir avgörande. Trots att utredarna försöker kartlägga offrets bekantskapskrets, trots att man förhör hans vänner, kommer det inte fram något som skulle kunna peka ut en eventuell gärningsman. Och så inga bilder på det. Jakten på mördaren stannar av. Man kommer inte längre och 2,5 månader efter mordet läggs utredningen ner. Polisen ger upp. Den här händelsen väcker alltså otrolig uppståndelse och bestörtning. Hur kan någon helt kallblodigt knuffa ner en person framför tåget? Helt besinningslöst döda någon framför en mängd vittnen. Men den andra händelsen, det andra mordet, får inte alls samma uppmärksamhet. Ändå händer det väldigt nära, både när det gäller tid och plats. För vid 4-tiden samma dag, den 7 november, kommer ännu ett larm till polisen. Ett larm från en lägenhet 400 meter från tunnelbanestationen. Ett larm om ett mord, alltså.
Det var lägenhetsinnehavaren som ringde polisen, för han hade hittat en död man i den här lägenheten. Och det här samtalet kom någon gång efter 4, men i obduktionen så kunde vi då se att rättsläkaren säger att 15:10 var de ganska distinkt. Så att det hade gått alltså 1 timme och 10 minuter mellan de här två brotten.
En man har alltså hittats död i lägenheten, knivhuggen.
Offret var en invandrarkille från Egypten som då var ensam i lägenheten och satt vid sin dator med hörlurar. Och han blev våldsamt angripen av en gärningsperson med kniv. Kniven låg kvar på platsen. En mycket speciell kniv i en längd av 40 centimeter. Det var nästan som ett svärdliknande. Och den hade då gärningsmannen då med full kraft ränt in i kroppen på den här personen.
Och när offret hittas ligger han död badandes i en enorm blodpöl. Mannen är en av 4 personer som bor i lägenheten, för det visar sig det var ett lite speciellt boende.
Man kallar det madrassboende. Lägenhetsinnehavaren, han hyrde den här trean och sen hyrde han ut till 4 stycken andra som fick bo där då på madrasser och så här på golvet.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparandet kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre, för nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt, och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack Folksam. När polisen kommer till platsen finns alltså 4 personer där. Mannen som har själva lägenhetskontraktet och så 3 av dem han hyrde ut till. Och då en död person. Mördad. 4 personer och ett lik. Det låter som en klassisk mordthriller. Någon av dem som var där är förmodligen mördaren. Och när polisen hör dem blir det lite struligt, för berättelserna spretar åt olika håll. Lägenhetsinnehavaren själv påstår att ingen av de andra bor i lägenheten. Det är bara han.
Han försökte dölja att de bodde inte där, och han hade si och så, och de hade flyttat in då, var bara där, eller inte flyttat in, utan det var bara kompisar som var där just nu då, och så här. Och de andra sa att de hade bott där i 6 månader och sådana här saker då.
Strulig berättelse alltså från lägenhetsinnehavaren, han som hyr ut svart. Men även från de andra 3, de som på riktigt bor i lägenheten, deras berättelse är också lite svajig.
De hade egentligen ingenting att tillföra, utan de här jobbade så kallade svartjobb då. Man dolde det lite grann också då och så här. Så de sa att vi har inte varit hemma, vi åkte på morgonsidan och vi vet inte hur det här har hänt.
Ja, det verkar som om alla lever lite i samhällets skuggsida. De är invandrare, har inte varit i Sverige särskilt länge, hyr boende svart, jobbar svart och mörkar lite i sina berättelser. Precis som lägenhetsinnehavaren själv. Vilket gör att deras trovärdighet blir låg.
Jag brukar säga att vid grova brott, ett gott råd, då ska alla hålla sig till sanningen, för det blir, man kan bli misstänkt ganska snabbt om man uppenbart dribblar med vad som egentligen hände. Lägenhetsinnehavaren, han försökte dölja att han hyrde ut svart åt de här grabbarna, och det gjorde att det strulade till i berättelserna. Det varit väldigt rörigt för alla här, därför att alltså uppenbara lögner, och då blev de anhållna, de här 4. Och så blev de blir sedermera häktade också.
Ja, alla 4 häktas. 4 personer som känner mordoffret, 4 personer som har tillgång till lägenheten, 3 av dem som bor där och sover på platsen natten före mordet. Såklart att de blir intressanta. Ganska troligt att någon av dem har med brottet att göra. Men, visade sig, det är inte bara de som har nyckel till lägenheten. Det finns en 5:e person också. En person som har bott med de andra fram till dagen för mordet. En person som är ganska strulig, som kommer i bråk med de andra och som faktiskt blir utkastad. De andra orkar inte med honom längre, helt enkelt.
Just den här dagen skulle vara den sista dagen han fick bo kvar. Man hade packat en väska med hans saker. Och sen så skulle han få då lämna just den här 2 november 2007 då.
Ja, det har alltså uppstått bråk mellan den här personen och de andra som bor i lägenheten. Bråk om alla möjliga saker. Den här mannen är en djupt religiös muslim, vilket leder till en del av bråken. Han är i 30-årsåldern och jag väljer att kalla honom Imran.
Ja, en historia var att han skulle ha sina bönestunder, och då skulle de andra vara knäpptysta. Minsta lilla så blev han irriterad, och han hade också vid något tillfälle haft någon slagsmål med en av dem som bodde där.
Här finns ju ett möjligt motiv. En man som kommer i bråk med de andra, så han blir naturligtvis intressant. Problemet är att ingen vet var han tagit vägen. Han blev ju utslängd ur lägenheten i Högdalen och sedan dess finns ingen information om var han är. Det är ju inte så att han har folkbokfört sig på en annan adress direkt. Men en sak vet utredarna om honom. Han är väldigt religiös. Tillbringar mycket tid i moskéer. Och olika uppgifter pekar ut en muslims lokal i Rinkeby som ett ställe han besöker ofta, så polisen börjar spana på adressen. Det tar några dagar, men plötsligt kommer Imram gående. Poliserna på plats går fram till honom och det blir bråk. Han är ju en strulig person. Men han övermannas och förs till häktet. Så nu sitter de där allihopa som har haft tillgång till lägenheten. Fyra inneboende och så lägenhetsinnehavaren. Sannolikheten att någon skulle ha med mordet att göra är stor, mycket stor. Det är ju som en Agatha Christie-roman. Ett begränsat rum, fyra boende och en femte som hade kontraktet. Och i de sammanhangen brukar man prata om de tre M:en. Möjlighet, medel och motiv. Och i det här fallet hade alla möjlighet. De var ju i lägenheten. Alla hade medel, nämligen kniven som redan låg i bostaden. Men när det gäller motivet blir det svagt. Alla gillade den som mördats, och även om Imran var en bråkstake så hade offret försvarat honom. Han verkar vara den enda som hade tålamod med den struliga Imran. Och det finns inga fysiska bevis, inga konstiga förehavanden. Det enda som sticker ut är att Imrams telefon var avstängd under tiden som mordet skedde och större delen av dagen. Men det förklarar han med att han var på moskén och där måste mobilerna stängas av. Och sen glömde han att sätta på den igen helt enkelt. Och där någonstans tar utredningen slut. Det finns inget konkret som pekar mot någon av de misstänkta. Så även den här utredningen läggs ner. Alla släpps. Två mord samma dag. Det första 13.59 i tunnelbanan. Det andra 15.30 i en lägenhet 400 meter längre bort. Två utredningar, båda läggs ner. Och där skulle den här historien kunna ta slut. Åren går, morden förblir olösta. Men 2011 händer något. Något som förändrar allt. För det är nu mordet på Olof Palme plötsligt kommer in i bilden. För det året, 2011, har det gått 25 år sedan statsministermordet skedde. 25 år. Och det innebär att det mordet skulle bli preskriberat. För lagen var sån då. Efter 25 år skrivs mord av. Men som av en händelse ändras reglerna just det här året. Preskriptionstiden för mord tas bort för Palmemordet, men också för alla andra ouppklarade mord. Så nu skulle gamla mord fortsätta att utredas. Och det startades särskilda grupper för det här inom polisen, så kallade kalla-fall-grupper, även på Söderortspolisen. Och den som blir ansvarig för den gruppen var, just det, Hans Strindlund. Och han får en perm av sin chef.
Han kallade in mig på sitt rum och så visade den här permen. Och i den permen så fanns det 31 ouppklarade mord. Och jag minns det så väl, för att han säger att du kan väl se om det går att göra något. Men brott är färskvara, så att möjligheten är väl kanske inte så stor. Men jag vill att du går igenom alla de här 31 ärendena och se om det går att göra någonting.
Så Hans Strindlund går igenom alla ärendena och gör en egen lista. En lista på ärenden som det möjligen finns saker att göra i. Ärenden som kan tas upp igen.
Det här var min huvuduppgift då ett tag, så att jag gjorde en prioritering av de här 31 ärendena. Och jag hade 7 i topp som jag tyckte det fanns anledning att jobba med.
7 ärenden alltså, 7 allvarliga brott på hans lista. och det var två ärenden som hamnar högst upp på listan.
Och de två som toppade listan, det var mordet i tunnelbanehallen då, Högdalen, respektive lägenhetsmorden på Skebokvarnsvägen. De två såg jag som mest sannolik möjlighet att få ett resultat av.
Ja, de två morden som sker samma dag, den 2 november för 4 år sedan. Mordet i tunnelbanan och mordet i lägenheten. Det var de som Strindlund såg störst möjlighet att komma vidare med. Varför? Jo, för han såg något som tidigare utredare missat. För 2007 var det två separata utredningar som bedrevs. En av polisen, den andra av åklagarmyndigheten. Och ingen i det ena fallet hade insyn i det andra. Men när Hans Strindlund lägger upp dem bredvid varandra så slås han av att det kan inte vara en slump han jobbar med.
Och jag läser samtliga handlingar i båda. Och då kunde jag alltså konstatera då att de här har utretts på helt parallellt. Det finns ingen koppling till dem. Och jag fick ganska snabbt en ganska logisk tanke här. På den tiden, 2007, det är inte som idag att det haglar in och det är gängskjutningar och allt sånt där. Utan det var inte helt vanligt alltså. Och att två mord ska inträffa med 400 meters distans mellan brottsplatserna och att det ska ha gått en och en halv eller två timmar mellan dem. Det finns all anledning att se om det kan vara samma gärningsman. Jag visste, den här känslan fick jag väldigt tidigt i det här.
Ja, Hans Strindlund får alltså känslan av att det är en och samma mördare i båda fallen. I tunnelbanan kunde det ju vara vem som helst, men i lägenheten finns det ju bara 5 att välja på. En av dem skulle alltså kunna vara dubbelmördare. Men frågan är vem? Så Hans Strindlund och hans kollegor går igenom vittnesmålen från tunnelbanan. Där är det ju 5 vittnen som sett gärningsmannen och lämnat liknande uppgifter hur han såg ut. Och nu ser Strindlund att det är en sak som sticker ut.
3 av 5 sa, eller om det var 4 av 5, så sa att han hade en mössa på huvudet som var tvåfärgat i några gråa fält.
En mössa alltså, som har 2 grå fält. Och när han tar fram bilderna på de som togs på de misstänkta lägenheten, bilderna som visade hur de såg ut just då, upptäcker han en sak. En avgörande sak. En av dem, nämligen Imram, har just en sån mössa på sig med 2 grå fält. Är det han som är dubbelmördaren? Men varför skulle han i så fall knuffat ner någon från perrongen? Utredarna börjar gräva och finner en omständighet som skulle kunna förklara det som hänt. För det visar sig att det finns en koppling mellan Imram och mannen som blev knuffad. Den mannen jobbade nämligen som dörrvakt på moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Och en dag när Imram kommer dit blir han inte insläppt.
Kommer man sent då får man tydligen inte gå in då i den här bönestundslokalen.
Imran hade alltså kommit för sent till moskén just den här dagen, den 2 november 2007, och inte blivit insläppt. Och den som stoppar honom är inte vem som helst.
Och den som hade då sagt nej till honom, det var personen som blev knuffad på tåget.
Där finns den alltså, kopplingen mellan Imram och offret i tunnelbanan, och så kanske ett möjligt motiv. Han hade blivit kränkt helt enkelt. Så nu blir han högaktuell i utredningen igen. Nu måste han gripas och höras. Men det blir inte lätt, visade sig. Ingen har en aning om var han är. Efter morden lämnar han Stockholmstrakten och ingen polisen pratade med visste vart han tagit vägen. Men han hade ju invandrat i Sverige. Han hade ju sökt uppehållstillstånd. Så det finns en myndighet som borde ha koll, nämligen Migrationsverket. Så Strindlund tar kontakt med dem och svaret blir ja, han finns i deras register. Men det finns ett problem.
Det ledde då till att han fick ett beslut om utvisning. Och när vi frågade när var det då? Då var det 2 år tidigare som det här beslutet fattades. Så nu kändes det ju som att nu har vi motvind. Vi tappar vinden i seglet nu.
Migrationsverket hade alltså fattat beslut om att Imran skulle utvisas för 2 år sedan. Men om han verkligen blivit det, det visste de inte. För det var inte deras sak, det var polisens. Sista uppgiften om var han bodde var på ett flyktingboende i Jörn utanför Skellefteå. Så Strindlund tar kontakt med sina kollegor på orten. Och det var i sista stund, visade sig.
Ja, då ringer vi dit då, till polisen då i Skellefteå. Och jag minns jag stod upp på kontoret när jag pratade med kollegan där som jag till och med kommer ihåg namnet på. Han heter Manberg, Patrik Manberg. Ja, det sa han. Nu hade vi tur. Vi tänkte effektuera det här inom några dagar. Men han är kvar här, säger han.
Några dagar till och Imran hade blivit utvisad. Men nu var han kvar. Så Skellefteåpolisen griper honom och för honom till Stockholm där han delges misstanke om dubbelmord. Det tar lite tid, men nu sitter han där i förhörsrummet. Nästan 5 år efter morden. Och förhören börjar och det blir komplicerat. För även om utredarna nu hittat en koppling mellan Imran och båda mordoffren och även om vittnen beskrivit mössan så räcker det knappast att få honom åtalad än mindre fäll. Det hålls 4 förhör med honom. Han nekar i alla. Men utredarna kan se att han är besvärad, han är störd, någonting trycker honom. Frågan upprepas gång efter gång. Är det du som mördade din kompis i lägenheten?
För vi kan ju se att den här frågan, den störde honom på något tydligt sätt, alltså kroppsspråket.
Ja, något stör honom. Han är ju djupt religiös. Kan det vara hans samvete som får honom att reagera? Så i sista förhöret gör Strindlund och hans kollegor något mycket ovanligt. Deras strategi är att få den misstänkte att ge upp, att bryta ihop, att till slut låta sitt samvete tala.
Då hade jag förberett genom att jag hade tagit fram en färgbild på mordoffret i lägenheten. Han hade väldigt stora, vackra ögon. Den här bilden var alltså A5-storlek. Och när han såg bilden, alltså tanken är ju att sitta och ljuga och hålla mot en polis är en sak. Men nu blev hans, en person som han känner, kom in i förhörssituationen så här markant. Man kunde se på hans ansikte. Han tog tag i stolen han satt på och sköt den bakåt, alltså kanske 1 meter.
Och strategin verkar fungera. Den misstänkte blir berörd. Hans motståndskraft avtar. Och nu gäller det. Nu ska det avgöras om strategin verkligen fungerar. Och det är nu Strindlunds kollega Lilian Langborn ställer den avgörande frågan.
Och sen kom det, jag tror det var 4:e gången som Lilian frågade. Är det du som har dödat Midat, som han heter då? Ja, det är det, säger han.
Där bröts motståndet ner alltså. Bilden på offret, på hans kompis som han har dödat, blir för mycket. Samvetet bryter igenom och erkännandet kommer. Men det räcker inte där. Strindlund och kollegorna utnyttjar situationen, tar tillfället i akt nu när gärningsmannens hårda attityd brutits. Nu gäller det att gå vidare.
Och då säger jag till honom att det finns en sak till som jag vill prata med dig om du har någon kännedom om det här. Och det, därför att samma dag så skedde ett mord på Högdalens tunnelbanestation när en person blev knuffad in i tåget. Han sa ingenting, han bara tittade så här tyst och satt, säger ingenting och så här. Och, så jag fortsatte och säger att det fanns vittnen till det här som har beskrivit en person här som signalementen går väldigt väl in på dig, måste jag säga. Och särskilt en grå mössa. Och här blir ju liksom tyngden mer och mer då, att han förstår att i utredning så finns det mycket, många besvärande omständigheter för honom. Så helt plötsligt säger han, ja det var jag som gjorde det också, säger han.
Och där kom det alltså, erkännande nummer två. Förhören fortsätter och Imran berättar detalj efter detalj som alla visar att han är dubbelmördaren. Men en sak blir aldrig riktigt klarlagd. Varför? Varför mördade han de här två? Visserligen mannen på tunnelbanan hade han ju en aversion till efter att ha blivit nekad inträde till moskén. Men kompisen i lägenheten, han som faktiskt försvarade honom när de andra blev förbannade. Varför mördas han? Något svar kommer aldrig. Motivet förblir dolt. Det tar alltså nästan 5 år att klara upp fallen. Och 3 saker blir avgörande. Att Palmemordet skulle preskriberas, att vittnena beskriver en grå mössa och att Strindlund lägger upp en bild på bordet i förhörsrummet. En bild på offret. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av